Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Vi har som utlovat att gå igenom en serie om nästa liv, om döden och domedagen och graven och paradiset och helvetet. Men innan vi gör det så ska vi tala om vad som kommer innan döden. Och det är livet. Hur ska vi dö? Är den viktigaste frågan. I vilket tillstånd ska vi dö? Och vad är meningen med livet? Vad gör vi här? Är den frågan som alla människor ständigt borde fråga sig själv. Och sen försöka leva upp till det rätta svaret. Allah subhanahu wa ta'ala, som är al-hakim, den visaste, har inte skapat jorden och himlarna och vad som finns däremellan i onödan. I lek eller skoj, utan allting har ett syfte och en mening. Och att Allah skulle skapat allting utan syfte och mening skulle vara någonting som inte passar hans majestät, för det skulle vara dumt. Och Allah ta'ala gör bara det som är smart, det som är perfekt. Så det måste finnas en vishet bakom skapelsen. Och alhamdulillah att vi som muslimer har fått svaret på denna viktiga fråga. Vad är meningen med livet? Allah ta'ala säger i surat al-Dhariyat: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast människor och jinner för att de ska dyrka mig. Så meningen med livet är att Allah ta'ala vill att vi ska dyrka honom. Vi ska lyda honom. Lyda hans påbud och hålla oss borta från hans förbud. Det här är dyrkan. Och genom dyrkan samlar människan på sig goda gärningar som sen avgör vart han hamnar i nästa liv. Eller genom att vara olydig mot Allah samlar människan på sig synder, vilket avgör vart människan kommer att hamna i helvetet. För de har alla sina nivåer. Paradiset har sina darajat uppåt. Och helvetet har sina darakat neråt. Så vi är här för att kämpa och samla på oss goda gärningar. Och Allah ta'ala säger i surat al-Mu'minun: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi skapade er förgäves eller för skojs skull och att ni inte ska återföras till oss? Tror människan att hon lever utan syfte? Vissa människor gör det, men inte muslimen. Muslimen vet att det finns ett liv efter detta. Det finns en mening med det här livet. Allah ta'ala säger också: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Tror människan att hon ska lämnas till sig själv? Än utan att beordras eller förbjudas. Att Allah bara skapar människan, sätta henne på jorden utan förbud eller påbud. Nej, det måste finnas en mening bakom livet. Och det är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att lyda Allah azza wa jall i hans beordringar. Att lyda de profeter som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat. Och det här ger människan ett lyckligt liv i detta liv och i nästa liv. Den som lyder Allah och profeten får ett lyckligt liv i detta liv och i nästa liv. Som Allah ta'ala säger: men amila salihan min dhakarina untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Att de män och kvinnor som gör goda gärningar kommer vi att ge ett gott liv, och vi kommer belöna dem för det bästa de gjort. Så de som lever gott, lyder Allah och profeten, kommer bli lyckliga i detta liv och i nästa liv. Och att lyda Allah kommer tillbaka till oss själva. Det är vi som tjänar på det. Men amila salihan fali nafsi. Allah säger: den som lyder Allah, den som gör en god gärning, gör det för sig själv. Och den som gör någonting dåligt, gör det mot sig själv. Så det är vi i slutändan som tjänar på att lyda Allah. Alla behöver inte oss. Och Allah säger i den första versen: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٌ مِرِزْقٌ وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allah vill inte att vi ska försörja honom eller någonting. Utan det är Allah som försörjer oss. Allah, han är Razzaq. Den som försörjer. Den mäktige. Så det är vi som tjänar på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så människan måste ständigt tacka Allah. Den som har blivit vägledd till detta. Ständigt vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah har valt ut just dig till att bli vägledd. 7 miljarder människor på jorden. Hur många är muslimer? 1,6 miljarder ungefär. Hur många är vilse? Nästan, vad blir det? 5,5 miljarder. Så alhamdulillah att du tillhör den delen av folk som har blivit vägledd. Och det här ska människan ständigt vara tacksam för. Det är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Så folket i paradiset kommer att säga: Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Lovprisade han som väglett oss till detta. Och om det inte vore för honom så skulle vi aldrig ha funnit denna vägledning. Så människan ska vara tacksam till Allah ständigt. Som Allah säger: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Om ni försöker räkna Allahs gåvor till er så kommer ni aldrig att kunna räkna dem. Allah har gett oss så mycket gott i det här livet. Alla människor. Men ingen gåva är större än att du är vägledd till islam. Till den rätta vägen. Den enda vägen som leder till paradiset. Så Allah ta'ala satte oss här på jorden för att pröva oss. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Han som skapade liv och död för att se vem av er som är bäst i gärningar. Vem som gör de bästa av gärningar. Det är det här som är meningen med livet. Allah vill pröva oss för att se vart vi vill hamna i nästa liv. Så det här livet är darul amal. Det är hemmet där man ska göra goda gärningar. Och nästa liv är darul jaza. Hemmet där människan belönas för det hon gjort. Som Ali radiallahu anhu sa: Dunya, det här världsliga livet är på väg mot sitt slut. Och nästa liv är på väg mot oss. Och båda liven har sina barn än sitt folk. Så var från folket av nästa liv. Ni är de som satsar på nästa liv. För idag gör ni goda gärningar. Eller idag agerar ni utan att belönas. Och imorgon kommer ni belönas utan att agera. Så människan är i det här livet för att samla på sig goda gärningar. Och att hålla sig borta från synder. För att bestämma vart hon vill hamna i paradiset. Och vissa ulema säger att det här livet är som en marknad. En suq. Där tiden är marknaden. Och våra gärningar är vårt kapital. Där vi köper och säljer. Våra gärningar är vårt kapital som vi köper och säljer med. Och på en marknad kan man köpa bra saker och man kan köpa dåliga saker. Och samma sak när man säljer. Man kan gå i vinst eller förlust. Så hur ska vi ta vara på tiden? Med goda gärningar. För att få vinst i nästa liv. Eller vissa andra lärda säger att det här livet, man ska vara som en bonde här i. Liknelsen av en bonde. Som planterar. Som sår sina frön. Och på domedagen ska han skörda. Så det här livet är som en åker. Där vi ska plantera. Och fröna som vi sår är våra goda gärningar. Eller våra dåliga gärningar. För båda kommer att skördas på domedagen. Så människan ska förbereda sig för nästa liv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har, som gör de bästa av liknelser efter Allah subhanahu wa ta'ala, har berättat för oss att människan i det här livet ska vara som en resande människa. Människan i det här livet ska vara som resande. Eller som en främling. Kun fi dunya ka annaka rarib aw abir as-sabil. Han sa, var i det här livet som en främling eller som en resande. En förbipasserande. Vad menas med det här? Att människan ska inte stadga sig. Utan ska sträva efter nästa liv. Det är nästa liv som är det riktiga livet. Och man ska vara i det här livet som en resande. Som reser till sin herre. Vissa människor finner vägen. Andra människor går vilse och stadgar sig i det här livet och glömmer bort sitt mål och sin destination. Och de kommer att ångra sig på domedagen. Men människan ska då vara här som en förbiresande, som samlar på sig god provision. Ni vet, en resande har med sig provision, eller hur? En liten ryggsäck kanske som han går med. Och Allah ta'ala säger i surat al-Baqara: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Att samla på er provision, för den bästa av provision är taqwa. Det vi ska ha med oss i det här livet till nästa liv är taqwa. Att lyda Allah och att inte falla in i synder. Det är den provisionen som kommer att gynna oss i nästa liv. Och profeten alaihissalam sa sa ju också, när man frågade honom varför han inte tog mera från detta världsliga liv. Och då så sa han, mali wa dunya, vad har jag med det här livet att göra? Jag är som en resande som lägger mig och vilar under skuggan på ett träd och sen fortsätter jag min resa. Mali wa dunya, vad har jag med dunya att göra? Det här livet. Jag är som en resande som sätter mig under skuggan eller vid skuggan på ett träd och sen fortsätter jag min resa. Så han liknade det här livet vid den här korta stunden som människan sitter under skuggan på ett träd. Det är så människan ska vara. Och om man tänker, som de lärda säger, tänk på det här livet. Tänk på graven. Hur länge ligger man och väntar på domedagen? Allahu a'lam. Hur lång är domedagen? 50 000 år. Och sen paradiset och helvetet. Eviga hem, utan slut. Jämför det med dina 60 år i det här livet. Eller 70 eller 80. Och inte bara att du lever 60 år. 30 år av livet sover du bort. Ja? Hur många år äter man bort? Hur många år leker man bort? Hur mycket av de här åren finns kvar till Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Hur mycket av den här tiden, 60 år, investerar vi i att komma till paradiset i slutändan? Eller hur? Så jämför. Du vill ha lite kul i det här livet på bekostnad av att njuta i evigheten. Är det värt? Wallahi, är det inte värt. Det här livet är inte värt någonting. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att liknelsen av det här livet är som att en person skulle doppa fingret i havet och sen ta upp fingret. Ni ser vad som stannar kvar på fingret. Det här vattnet på fingret är dunya. Och havet är akhira. Det är nästa liv. Så vad vill människan av det här livet? Är det någonting? Hav. Oändligt hav. Så det här dunya är inte värd någonting. Men ändå så finner vi att människor är besatta av det här livet. Och glömmer bort nästa liv. Och tyvärr så har vissa muslimer också fallit in i den fällan. De tänker bara på att få karriär i det här livet. Men glömmer bort den riktiga karriären som är i paradiset. Syftet med livet. Att komma tillbaka till det hemmet där Adam och Eva blev utvisade ifrån. Våra förfäder, våran far och mor blev utvisade från paradiset. Så människan ska kämpa för att komma tillbaka dit. Inte för att stadga sig i det hemmet som hon blev förvisad till. Eller hur? Som ett straff kom vi till den här jorden. Och vi finner nöje i att vara här. Och profeten sallallahu alaihi wasallam liknade också det här livet vid ett fängelse. Han sa, ad-dunya sijnul mu'min. Det här livet är de troendes fängelse. Wa jannatul kafir. Och icke-muslimernas paradis. De säger, de lärde jämförelsevis. Jämför det här livet med nästa liv. Det eviga livet och vad som finns i paradiset. Då är det här ett fängelse. Hur mycket gott du än får, så är det ett fängelse om du jämför med nästa liv. Och kuffar, om de jämför, icke-muslimer, om de jämför med helvetet, så hur mycket de än lider, så är det ett paradis för dem att vara här. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gav också en annan liknelse. Han sa att det här livet har inte ens värdet av en flugas vinge hos Allah. Det är inte ens värt en flugas vinge hos Allah. För om det skulle vara det, då skulle han inte ge icke-muslimer ens ett glas vatten att dricka. Så det här livet har inte något värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det är nästa liv som är det riktiga livet. Men som Allah säger, bel tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Nej, ni föredrar det världsliga livet. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Men nästa liv är det som är bättre och bestående. Så människan ska i det här livet samla på sig gärningar till nästa liv. Som Allah ta'ala säger i surat al-Hashr. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha walyanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ni som tror, frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Och frukta Allah, Allah är väl medveten om allt vad ni gör. Här, viktiga ord. Ni som tror, frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Den människan ska rannsaka sig själv. Inte kolla på andra. Kolla på dig själv. Vad har jag förberett till morgondagen? Den dagen som Allah säger om: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Den dag då varje människa ska finna allt det goda hon har gjort och allt det onda hon kommer, allt det onda hon har gjort, och hon kommer att önska att det vore ett långt avstånd mellan henne och hennes synder. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, och Allah varnar er för sig själv. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah, han är barmhärtig mot sina tjänare. Så människan ska kolla vad hon har förberett för morgondagen, domedagen, den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa en människa kommer på domedagen att stå inför Allah, och han kommer bara att se eld framför sig, och han ser sina gärningar. Så frukta Allah om det så är med en daddel, att skänka en daddel fisabilillah. Ni gör goda gärningar, även om de är små, så försök att rädda er själva från elden. För på domedagen så är det eld, och det enda som kan rädda dig är dina goda gärningar. Och självklart Allahs rahma, som man får genom att göra goda gärningar. Och det kom en gång en av sahaba till profeten Muhammed alaihi salam i moskén, och han ställde en fråga. Han sa framför alla människor: ja Rasulullah, mätte sa'a. Allah sände bud, när kommer domedagen? Och profeten sallallahu alaihi wasallam, som alltid vägledde folk till det som är bäst, svarade med någonting viktigare än kunskapen om när domedagen kommer. Han visste självklart inte, men utan att nämna dess tecken och så vidare, han nämnde istället någonting som är viktigare. Han sa till mannen: vad har du förberett för domedagen? Och den här frågan är någonting som varje muslim borde fråga sig själv dag och natt. Vad har jag förberett för domedagen? Vad har jag i bagaget? Om jag dör ikväll, kan jag möta Allah med ett friskt hjärta? Ja? Känner jag mig säker om jag möter Allah idag? Den frågan borde vi ställa oss själva. Och jag tror att de flesta av oss kommer att förstå att vi kanske ligger ganska dåligt till. Och vi borde göra mera goda gärningar. En av salaf, Ibrahim al-Taymi, han sa: jag föreställer mig själv sitta i paradiset och äta från dess frukter och dricka från dess drycker och njuta. Och sen föreställer jag mig själv i elden brinna, äta zakum, dricka kokande vatten och vara kedjad. Och då tänkte jag tanken att om jag ändå kunde komma tillbaka till dunya för att göra goda gärningar. Och då sa jag till mig själv att nu är du här, så passa på att göra goda gärningar. Så det är så människan borde tänka. Och paradiset är inte gratis. Paradiset har ett pris. Och det är al-iman wal-amal salih, att man har tro och gör goda gärningar. Det räcker inte med att hoppas och tro att man ska gå in gratis i paradiset. Det finns inga pass som tar dig in, eller uppehållstillstånd eller någonting sånt som tar dig in i paradiset. Det finns ingen genväg, utan det är den svåra vägen. Vägen av att lyda Allah och kämpa livet ut. Som profeten alaihi salam, han sa att paradiset är omgivet av saker som människan finner svårt. Det kanske inte alltid är lätt att vara muslim. Man blir utskrattad, uttittad. Man kan inte göra salah. Man kanske inte kan ha hijab utan att bli utskrattad och uttittad. Och så vidare. Livet är inte alltid lätt, och det har vi inte sagt heller. Men priset är högt och det är stort. Så det man gör måste också kosta, eller hur? Så man måste förbereda sig på att gå den här vägen till paradiset. Även om den är svår. Det är jobbigt. Man måste kämpa dag in och dag ut. Tills den dagen då man dör. Till skillnad från helvetet, som är omgivet av saker som människan tycker om. Som lustarna drar sig åt. Som är lätt. Behöver inte göra salat. Behöver inte klä dig på något speciellt sätt. Du kan dricka alkohol, ha flickvän, allting. Det är lätt, det är inte svårt. Men det leder till helvetet. Så tänk på det. Att vägen till Jannah är en, och den är svår. Och vägen till elden är oräkneliga. Och de är lätta. Men alhamdulillah, vägen till Jannah är lätt för den som Allah gör det lätt för. Så därför ska man alltid be Allah Ta'ala om att han ska underlätta. Och människan måste också alltid veta att vi är här för att göra goda gärningar. Och man har bara ett liv på sig. Man kommer inte tillbaka. Man får ingen annan chans. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att om Ibn Adam, om människan dör, så slutar hennes gärningar. De tar stopp. Inqata amalu. Gärningarna tar stopp. Förutom vissa gärningar som fortsätter. Som att man har skänkt pengar till något enda mål. Som fortsätter att gynna folk efter döden. Eller man lämnar rättfärdiga barn efter sig som jag ber för en. Eller man lämnar god kunskap efter sig som folk tar nytta av. Det här får man också belöning för i graven. Men annars generellt så tar gärningarna slut. Personer som inte gjorde salah kan inte ångra sig i graven. Då är det kört. Personer som inte fastar i Ramadan kan inte ångra sig. Kvinnan som inte täckte sig och sen straffas i graven kan inte ångra sig. Vad den har gjort för synd kan inte ångra dig när du ligger i graven. Det är kört. Dörren är stängd till förlåtelse. Utan det är det här livet man måste passa på. Och Allah Ta'ala säger om de här människorna som dör i ett dåligt tillstånd. Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli amalu la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmin yub'athun. Vissa människor, de fortsätter att synda tills det att döden kommer till dem. Och då säger de: min herre, för mig tillbaka så kanske jag kommer att göra goda gärningar i livet jag har lämnat. Och då säger Allah: kalla, nej. Det är bara ord han säger. Och vad som väntar honom är en barzakh. Den här väntetiden fram till domedagen, den dagen han ska återuppstå. Men just de här orden, hatta idha ja'a ahadahum al-maut, att de fortsätter tills det att döden kommer. Och då säger de: rabbi irji'un, herre, låt mig gå tillbaka. Och det kommer alla kuffar att säga: herre, låt mig gå tillbaka. Och till och med muslimer som dör och har syndat kanske önskar att han får komma tillbaka och be om förlåtelse. Så Allah al-musta'an, ta vara på livet innan det är kört. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till en man som han predikade. När han predikade, han sa: ta vara på fem saker innan fem. Shababaka qabla haramik. Ta vara på din ungdom innan det att du blir gammal. När man blir gammal kanske det inte finns tid eller ork att göra goda gärningar. Men när man är ung, då har man all styrka, eller hur? Man är inte så upptagen. Man är frisk. Sinnena funkar bra. Så ta vara på din ungdom innan det att du blir gammal eller senil. Då kanske du inte kan göra mera goda gärningar. Ta vara på din hälsa innan det att du blir sjuk. Hur många sjuka människor önskar inte att de kunde komma tillbaka till dunja? Eller att de kunde bli friska och göra goda gärningar? Eller hur? Sjukdomar sätter ibland stopp för goda gärningar. Du kan inte fasta vid vissa sjukdomar och så vidare. Det blir svårt att göra salat och så vidare. Så passa på medan man är frisk och gör goda gärningar. Ta vara på din rikedom innan det att du blir fattig. Alla prövar människan med rikedom och fattigdom. Och i de tider där man har det bra ska man skynda sig i att skänka pengar till de behövande. Ta vara på dina pengar innan det att du blir fattig. Ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Hur många människor har inte blivit upptagna i hög ålder? Så upptagna att de inte hinner med att göra mycket goda gärningar. Men ni, mashallah, är unga. Och ni har mycket fritid framför er. Så passa på att göra goda gärningar. Men idag så har ju Shaitan och hans parti ger till att uppfinna maskiner vars syfte är att döda tiden. Eller hur? Som inte fanns förut. Idag sitter folk och ordagrant döda tiden framför tv, framför datan. Vissa sitter 5-6 timmar om dagen vid Facebook och jag vet inte vad. Och ordagrant dödar tiden. Och tar ingen nytta. Får inga hasanat. Och kanske till och med stänger av datan och har samlat på sig sayyiat, synder. Eller hur? Idag är det så lätt att döda tiden. Spel. Vissa spelar timmar om dagen. Istället för att göra goda gärningar. Jag säger inte att vi ska be till Allah dygnet runt. Men vi måste avvara tid varje dag och natt till Allah subhanahu wa ta'ala. Till att studera, lära oss islam. Man kan ha kul ibland, men att man har ett kul och sen på religionens kostnad, bekostnad, att man sen försummar bönen, tiden går ut för salah och man gör massa haram saker. Det här är fel. Och tiden är väldigt, väldigt dyrbar. Allah al-musta'an. Och sist så sa profeten al-islam, och ta vara på ditt liv innan det att du dör. Ta vara på livet innan döden. För när man dör så finns det ingen återvändo. Utan man dör i det tillstånd som man levde för det mesta. Men asha ala shay mata alay, som du har nämnt, så att den som lever på någonting kommer att dö i det tillståndet. Och den som dör i ett tillstånd kommer att återuppstå i samma tillstånd. Det här livet, som vi sa, är inte värt någonting jämfört med nästa liv. Allah ta'ala säger, kullu man alayha fan. Allt på den här jorden kommer att försvinna, förgå. Allah ta'ala säger också, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Att det här livet, det här världsliga livet, är bara mata', ägodelar. Och i andra verser säger Allah till zina, någonting vackert. Mata'ul ghurur, vilseledande ägodelar. Wa innal akhira hiya darul qarar. Men nästa liv är det bestående livet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga, innama al-ishu ishu al-akhira. Det riktiga livet är nästa liv. Och om man jämför, som vi sa, jämför 50-60 år med evigheten, så inser man att det här livet är väldigt kort. Eller hur? När folk på domedagen frågas, hur länge har ni levt? Vad kommer de att svara? En dag, eller en del av en dag. Tiden går snabbt, eller hur? Åren vi har levt känns som några dagar kanske. Några timmar. Så varför försumma detta korta liv med att kämpa i att komma till helvetet istället för att kämpa i att komma till paradiset? Eller hur? Och människan ska också veta en viktig sak. När vi säger att det här livet inte är värt någonting, så betyder det inte heller att vi säger åt människan att sitta hemma, inte jobba, inte studera, inte gifta sig. Självklart man ska inte glömma bort sin del av det här världsliga livet. Man ska inte heller försumma det här världsliga livet helt och hållet. Utan det ska vara ett medel för att komma till nästa liv. Förstår ni? Du studerar för att tjäna pengar. Tjäna pengar för att kunna försörja din familj. För att kunna betala zakat. För att hjälpa behövande människor. Det här är ett medel för dig som tar dig till nästa liv. Så man använder det här livet som ett medel för att komma in i paradiset. Okej? Men problemet är ju de människor som har tagit det här livet till sitt viktigaste mål. Som är besatt av det här livet. Som nästan dyrkar det här livet. Som har gett upp. De har struntat i att göra salah för att de är i skolan. De struntar i att göra salah för att de är på jobbet. För deras utbildning är värd så mycket. När någon gifter bort sin dotter och den religiösa personen kommer, då säger han nej, du har ingen bra utbildning. Men när Abu Dunya kommer, personen som har fin utbildning, bra jobb, han tjänar 30-40 tusen i månaden, varsågod, ta min dotter. Han gör inte salat, det spelar ingen roll. Jag vill att min dotter ska ha det bra. Ja. Tyvärr, den här mentaliteten finns hos vissa människor. Att de värdesätter dunja mer än akhira. Och vem är det som ger dottern ett lyckligt liv? Den första eller den andra? Den första, inte den andra. Den andra kommer att förstöra hans dotter. Så vad är det vi värdesätter? Det här livet eller nästa liv? Hur många föräldrar skriker och slår inte sina barn när de får IG på provet, de skolkar, de gör någonting som inte är bra. Men när de försover sig för salah, de struntar i salah, de inte fastar ramadan, inte ett ord. Varför? För de värdesätter dunja mer än akhira. Så det här är viktigt att människan alltid tänker på att dunja är bara en kort tid. Och det är nästa liv som är det riktiga livet. Och man ska också som muslim veta att om man är bra muslim och kämpar för nästa liv, så kommer du inte förlora någonting från det här livet. Ja? Du kommer inte förlora någon rikedom som du skulle ha vunnit, som man tror, om man inte var religiös. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa en väldigt fin hadith. Man kana fi dunya hammuhu farraqa Allahu alayhi amra wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den som har dunya, det här världsliga livet, som sitt mål, kommer Allah att göra det svårt för. Och Allah kommer att sätta fattigdom mellan hans ögon. Han kommer bara se fattigdom framför sig. Och i en hadith så sa han kommer vakna fattig och lägga sig fattig. Yani i hjärtat. Och så sa han, وَلَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Och inget annat från den här jorden kommer att komma till honom förutom det som redan är skrivet. Allting är skrivet. Allah Ta'ala skrev i en bok för 50 000 år sedan vad du ska tjäna under hela livet. Det står skrivet när du var i din mammas mage vad du ska tjäna under hela livet. Så det spelar ingen roll om du springer efter dunja eller inte gör det. Det som är skrivet kommer till dig. Och så sa han, den som har nästa liv som sitt mål, sin avsikt, kommer Allah att underlätta för. Och Allah kommer att sätta rikedom i hans hjärta. Och dunja kommer att komma till honom även fast han har vänt sig bort från det. Dunja kommer att komma till honom trots det att han har vänt sig bort från dunja. Allahu Akbar. Personen som strävar efter nästa liv, vad får han? Allah kommer att underlätta det här livet för honom. 2. Han kommer bli rik i hjärtat. Och det här är den riktiga rikedomen. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, innamal ghina ghinaul qalb. Att vara rik är att vara rik i hjärtat. Och han sa, var nöjd med det Allah har givit dig och du kommer vara den rikaste av folk. Eller hur? Till skillnad från den som bara kämpade och sprang efter pengar. Spelar ingen roll hur rik han blir aldrig nöjd. Eller hur? Har ni sett rika människor? De är snåla och de är giriga för det mesta. Illa ma rahimallah, förutom de som Allah har visat sin nåd över. Men den riktiga rikedomen är att vara nöjd. Var rik i hjärtat. Tänk, alhamdulillah, jag har iman. Allah har lett mig till islam. Alhamdulillah, jag är frisk. Al-afiyah. Alhamdulillah, jag har tak över huvudet. Alhamdulillah, jag har mat. Jag har dricka. Kolla på de som har det sämre än dig. Då kommer du inse hur bra du har det. Kolla på folk som är förlamade, sover på gatan, dör av svält, dör av sjukdomar. Alhamdulillah, du kommer vara väldigt tacksam för det goda Allah har givit dig. Och det måste människan alltid vara. Och så sa han sen, och dunja kommer att komma till honom även fast han är bortvänd från det. En personen bryr sig inte om dunja, han går mot nästa liv. Dunja springer efter honom, jagar honom. För det som är skrivet måste komma. Eller hur? Och hur många människor har man inte sett som tagit av sig hijab för att få ett jobb och de har inget jobb? Eller hur? Hur många människor har inte slutat göra salah för att få ett jobb? Och de kanske inte har ett jobb. Eller jobbet är inte bra. Och hur många människor praktiserar sin religion, men de har ett jobb som är mycket bättre. Eller hur? Än den första personen. De tjänar mer än den första personen. Eller hur? Så man ska aldrig kompromissa med religionen för att få någonting världsligt. Då har man sjunkit väldigt, väldigt lågt. De praktiserar religionen och gör det som behövs för att få ditt levebröd, för att tjäna pengar. på ett tillåtet sätt. Och inshallah, Allah kommer att försörja dig. Allah kommer inte att lämna dig. Utan han kommer att försörja dig. Så som han försörjer alla människor. Och en viktig sak att tänka på som en avslutning här. Är att man som muslim alltid ska tänka på meningen med livet. Vad vill Allah från mig? Och uppfyller jag detta syfte? Lyder jag Allah? Låt jag bli att synda? Är Allah nöjd med dig? Med mig kan jag dö i detta tillstånd. Vad har jag med mig till nästa liv? Och man ska inte kolla på majoriteten av folk. Som folk gör. De kollar på majoriteten av folk. Men de flesta gör ju inte så. Varför ska jag göra så för? De flesta gör si och så. Men då ska jag göra likadant. Och det här är jättevanligt, eller hur? Ja? Och det här på arabiska kallas för im'a. Att man är en person som bara går i andras fotspår. Man har ingen egen personlighet. Man är svag som människa. Man har inga egna mål och visioner i livet. Utan man går bara i andras fotsteg. Man är en wannabe, som ungdomarna säger. Eller hur? Ja? Och det är fel. Vad sa Allah Ta'ala om majoriteten av folk? Sa Allah att majoriteten av folk är bra? Ja? Att majoriteten av folk är på väg mot paradiset? Nej. Allah säger om du lyder de flesta på jorden så kommer de att vilseleda dig bort från Allahs väg. De flesta människor går Satans väg mot helvetet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa en skrämmande hadith. Det kommer sägas till Adam på domedagen: ta bort eller sortera bort gruppen som ska till helvetet från dina barn. Och då så sa Adam: hur många är de? Eller vilka är de? Och då så sa Allah: från varje tusen är det 999 stycken. 999 i helvetet. Hur många till paradiset? En från varje tusen. Så majoriteten av folk är på väg mot helvetet. Och endast få människor går profeternas väg som leder till paradiset. Och det är den vägen vi ska gå. Och vi ska inte bry oss om folk. Majoriteten av folk. Vi är få, vi är uthittade, vi är utskrattade. Det spelar ingen roll. Folk före oss hade mycket hårdare prövningar än oss. Hur mycket motgångar du än får i det här livet, så vet att de före dig har lidit mer än dig. Eller hur? Det fanns de innan oss som på grund av sin tro, sin islam, stoppades i en grupp. Och man hämtade en såg och började såga dem på mitten för att de skulle lämna islam. Men de lämnade inte islam. Det fanns folk före oss där man slet bort huden in till skelettet med järngafflar för att de skulle lämna religionen. Men de lämnade inte religionen. De var fasta på sanningen. Bilal radiallahu anhu. Man la honom på stekhet ökensand och la stora stenblock på hans bröst för att han skulle lämna islam. Men han vägrade. Han sa bara: Allah, ahad, ahad. Allah är en, Allah är en. Han är tålamod. Och vad hände? Wal-aqibatu lil-muttaqin. Det goda slutet är för de gudsfruktiga. Berättelsen om Buruj. Folket som trodde på pojken. Ni vet pojken och trollkaren. Kungen sa: hur kan ni sluta tro på mig? Och han gjorde en stor eld. För att han ville kasta in folket i elden. Så att de skulle lämna religionen. Men de vägrade. De höll fast vid religionen. Och dog för Allahs skull. De föredrog att brinna för Allahs skull. Subhanallah. Och idag folk är beredda att lämna religionen för minsta lilla sak. Allah måste han. Vägen till Jannah är inte alltid lätt. Och följ inte majoriteten av folk. Gå sanningens väg även om du är själv. Ibland ringer folk från vissa städer och säger: jag är själv. Ha tålamod. Även om du är själv. Du är själv muslim i skolan. Ha tålamod. Du är själv muslim på jobbet. Ha tålamod. Och även i islam samma sak. Att följa den rätta islam kan också vara svårt ibland. Att följa Koranen och sunnan så som sahaba förstod den, salafs väg, kan också vara svår. Majoriteten av muslimer tyvärr har splittrat sig och tillhör vissa sekter och grupper. De kanske också kommer peka på det. Du har en ny islam. Du följer Saudi-islam, du följer Wahhabi-islam och så vidare. Då måste man också ha tålamod och hålla fast vid sanningen. Och inte bry sig om folk. Kolla på Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana umma. Alla säger att Ibrahim a.s. var ett samfund. En umma. Och han var själv, sa de. Enda muslimen på hela jorden. Men han höll fast vid sanningen, eller hur? Och samma sak alla profeter. När de kom för det mesta så var de kanske själva. Men de kämpade och kämpade och kämpade. Tills det att alla tog deras liv. Och en muslim ska veta att Allah kommer inte att pröva oss mer än vad vi klarar av. Man kanske tänker, det här, nu har Allah gett mig en prövning som jag inte klarar av. Det här är helt över min kapacitet. Nej, det här finns inte. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah kräver bara en själ vad han klarar av. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." De som prövas hårdast är profeterna. Och sen de som följde profeterna. Ju mer du följer en profet, ju hårdare kommer du att prövas. Och han sa att en person prövas i enlighet med hans religion. Ju starkare han är, ju hårdare prövningar. Och ju svagare man är i sin religion, ju lättare prövningar. Så dina prövningar är i enlighet med hur stark du är som muslim. Om du är svag, Allah kommer pröva dig med det du klarar av. Och det här ser vi också på de stora imamerna som var starkaste muslimerna. Läs deras liv. Det var inte en dans på rosor. Det var fängelse och tortyr och misshandel och utvisning från länder och smutskastning, allt möjligt. Eller hur? Varför? För Allah har bestämt de högsta platserna till dem i paradiset. Och det är inte gratis. Det kostar goda gärningar och mycket prövningar i det här livet. Så jag hoppas det här är en tankeställare. Två saker. Lev gott i det som är kvar av livet. Ahsin fima baqi. Gör gott av det som finns kvar av livet. Och ångra dig för de synder du har begått i det förflutna. Två viktiga saker. Vissa människor står och trampar i det förflutna. De har depressioner och problem och tänker hela tiden på det förflutna. Jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde. Det som har varit, be Allah om förlåtelse. Även om du har varit den största kafir, du har inte gjort salah och du har gjort alla haram saker. Allah förlåter alla synder. Det finns ingen synd som Allah inte förlåter. Allah förlåter alla synder för de som lever och ber om förlåtelse. Ingen synd är för stor för Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta. Allah älskar att förlåta. Be om förlåtelse för vad som har varit. Och blicka framåt. Ta vara på det lilla som finns kvar av ditt liv. Med vad? Goda gärningar. Goda handlingar. Att samla på dig i väskan, i kontot. Ja? Plantera de här fröna som du sen ska skörda på domedagen. När du får din bok. Vill du ha din bok i höger eller vänster hand? I höger hand. Iqra kitabak. Läs din bok. Du kommer vara stolt. Den läggs på vågen. Den är tyngre än dina synder. I vänster handen. Du kommer skämmas. Den är fylld med synder som väger tyngre än dina goda gärningar. Och så kanske får människan att hamna i helvetet. Så glöm inte detta. Människan har ett mål. Och det är paradiset. Al-Jannah. Det eviga hemmet. Som Allah har förberett för sina slavar och tjänare. Jannah där det finns vad inget öra har hört. Inget öga har sett. Och vad ingen människa kunnat föreställa sig. Paradiset som är över all människans förväntning. Som inte går att föreställa sig vad som finns där i. Den minsta mannen i Jannah får som 10 stycken jordklot. Hans mark är lika stor som 10 stycken jordklot. Och han får önska sig vad han vill. Det här är den lägsta mannen i paradiset. Och han får vara där för evigt. Ja? Allahu Akbar. Den lägsta mannen i Jannah. Som 10 stycken dunya. Och i en annan hadith som 50 stycken kungariken. Och han får önska sig vad han vill. För evigt. Tror ni han är olycklig? Tror ni han har tråkigt? Nej. Ja. Det här är den sista mannen i Jannah. Vad händer då med de som är över honom? Till skillnad från elden. A'udhu billah. Vad finns i elden? En eld som är 69 gånger varmare än våran eld. Svartare än kära. Brinner upp. Människan, huden, brinner upp. Och varje gång huden brinner upp får man ny hud. Vatten, kokande vatten hälls på människan som går in. Och bränner sönder hela kroppen. De får dricka kokande vatten. Bara man lyfter upp det mot ansiktet så skollas huden bort. Och när man dricker det så exploderar inälvorna. A'udhu billah. Och mat, blod var, zakum, den här frukten som liknar satans huvud, som fastnar i halsen. A'udhu billah. Fastkedjade, förnedrade, dag in och dag ut, för alltid. A'udhu billah. Må Allah skydda oss. Så tänk på det. Förlåt, be Allah om förlåtelse för vad som varit och blicka framåt och ta vara på det som finns kvar av ert liv. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.